Let's snacka plast med Ted och Anders.
Och Viktor, välkomna till Let's snacka plast 54, Studio 54. Nu är det disco i bakgrunden hela tiden. Min discokula är igång. Hur är det med er, pojkar?
Jo då, den kör för fulla muggar.
Ja, ja, här är alltid disco.
Ja, kokainet ligger på bort då. Nej, det är inte.
Nej. Alltså, så det fluerade en sån bild faktiskt, mitt flöde på Facebook, just där från, oh, vad är den här gamla klassiska Johnny, vad heter han?
Saturday Night Fever.
Nej, utan Here's Johnny är det väl han skriker när han ställer sig med två.
Shining?
Nej.
Nej, du tänker på Say hello to my little friend.
Exakt.
Scarface,
ja, precis. När han sitter bakom bordet och står det, i Sverige är det fettista, och så har han liksom puder och face.
Ja, den är fin.
Mm. Sjukt fet. Mm.
Fantastiskt bra. Men hur är det med pojkar? Vi börjar med Ted. Äldst först.
Jo, men det är gött. Det är faktiskt riktigt, riktigt bra. Jag gör mig av med massa negativitet, så det känns skönt. Mm. Jag kör sån riktig Libanon-rensning på Instagram och så vidare nu. Bort med allt som är tråkigt. Bara. Bort.
Bra.
Mm.
Härligt.
Ja, men det annars, behövs ibland.
Annars då? Utöver det?
Jo då. Riktigt gött. Visar ju till Göteborg i helgen.
Götlaberg.
Mm. Det är ju sån här
tips då.
Ja, Fågel Fenix har ju flugit dit. Eller Ugglan. Startar ju, öppnar upp sin butik. Så vi tänkte faktiskt att vi skulle, eller jag vet i alla fall, jag tar med mig min, vad heter det, Zoom H2N, sån här inspelningsmekanik, och tänkte köra lite reportage från butiken.
En lite intervjuer med folk.
Precis. Släng upp mikrofonen framför näsan, bara, vem är du?
Ja, lite så som
det? Varför gör du inte det?
Lite så som vi gjorde, Anders, när vi var i Lundsbrunn, på den här stackaren som kom gåendes där och hade helt plötsligt, det var ju mitt initiativ. Här ska du ha en telefon rätt i snoken. Bara. Nu tar vi dig. Hur mår du? Ja, men lite så. Vi kör sån grillakör här. Vi har inte lanserat idén för Petter än. Jag tänker att vi skiter i det också. Han kanske ska lyssna på fredag och barrikadera igen hela butiken.
Armbågar sig in där och intervjuar alla.
Nej, men han stänger bara. Det är stängt.
Innan de får komma in.
Bombhot skriver han så här, ingen får komma in. Det är liksom stängt. Vi kör. Ja, så, nej då.
Men jag siktar ju på att komma dit också. Så att vi sammanstrålar ju. Försöker alla komma dit ungefär samtidigt. Så alla som är sugna kan ju komma och hälsa på oss. Mm. Det är roligt. Och så blir det kul att se hur de har byggt upp den här butiken. Och kolla in. Botanisera lite utbudet.
Mm-hmm.
Det ser ut som att det fanns en hel del kastaplaster för de som är nyfikna på sånt.
Mm. Det kan ju hända att man byter in gammal skräpplast och försöker kanske gå därifrån med någonting kastbart i alla fall. Det får se.
Är det något du är på jakt efter, eller är det bara en sån här random begagnat som du är sugen på?
Nej, alltså spanar gör man ju alltid. Sen har jag ju, min support från Diskexpress, men man kan ju alltid man kan alltid glutta och försöka. Det finns ju vissa godbitar som är väldigt, väldigt svåra att komma över, och det är ju Glow Göte. Så alla ni som ska dit i helgen, ge blanka fasen i och rensa hyllorna från dem, så är ni väldigt snälla i alla fall. Ni får ju jättegärna köpa hur mycket ni vill, men det är väl gött att få tag på lite. Annars så kan nog grabbarna grus uppe i Fagersta styra lite tema. Så att, det går väl ingen nöd på den här gamla herrn egentligen.
Men Glow Göte, har den släppts i åren? Ja, den va?
Det tror jag nog den har gjort.
2022.
Ingen aning faktiskt. Jag vet inte. Jag plockar lite i min låda här. Jag har ju en 2019 här.
Oh, det har ju jag med. Faktiskt.
Så är det panik så.
Nej, 2021 borde jag nog ha, i och för sig.
Mm.
Tror jag. Ja, men, nej, men det är en trevlig disk. Jag pratade just med Anders om det i veckan. Om hur mycket jag tyckte om Göte. Och han sa det, ja men du är nästan synonym med Göte och Svea, tyckte han.
Ja, alltså du kastar dem så bra.
Victor såg hur Göte flög i Sankt Hans.
Mm. Den framåt.
Laserstor.
Framåt, ja.
Uppåt, framåt. Den var studdigt parkt, var den. Måste jag säga. Kommer du ihåg det? Det är hålet som var bredvid det du kastade över grytan.
Ja, men 16 var det. Från det kulle till kulle där.
Ja, precis.
Du borrade ner den lite lätt bland barkflisen där under korgen.
Typ, jag fick ont i huvudet när jag skulle ta upp disken för att korgen stod i vägen. Typ.
Hur långt är hålet?
450 meter ungefär. Lätt.
Nej. Tvärmotvind.
Ja, nej. Men vad kan det vara, Victor?
Alltså, det är det som är så knasigt med Sankt Hans där. För detta hålet är, enligt hålkartet tror jag det är 81 meter.
Vad spelar det som då?
Det spelar som typ 65-70 typ. Det är mysmjuk kast typ. Men jämför man med typ 10:an, eller vad säger 11:an, den som är från högkulle till högkulle. Den ska vara 85 meter, det vill säga 4 meter längre.
Den spelar
längre.
Ju betydligt längre alltså.
Ja, den känns ju som att den är 100 någonting.
Ja, men det som var lite lurigt med det hålet, just när jag och Victor var där, det var ju att det blåste liksom typ 14 meter per sekund motvind, mer eller mindre. Så det var ju väldigt, väldigt tajt liksom. Det fick sån sjuk flykt också. Jag la den liksom på en liten hajs och så den poppade upp lite och så bara driftade den pyttelite höger. Och så liksom lyfte den precis över kullen och sen bara rullade den in mot korg. Jag sa det till Victor att den är nog parked.
Och det var den. Och godkänt.
Det var gött. Nej, men annars är det gött. Våren är på ingång och
lite så. Ja, fan det. Och hur vi kom in på det var ju för att jag hade ju varit ute och kastat lite. Jag har kört lite fieldwork. Bara känt av bagen lite. Vart diskarna ligger.
Hur kändes det?
Du, det kändes bra. Alltså backhanden känns bra. Men jag har fått några jävla begynnelse till artros i handleden. Så forehand går inte överhuvudtaget.
Aj.
Ja, det är lite tråkigt. Och jag har känt det. Alltså, jag höll upp med allt möjligt i höstens. Och det var inte bra. Man får aldrig sluta liksom.
Jag har haft problem i armbågen när det gäller forehand och lite sånt. Men handleden har jag faktiskt inga bra tips på. Men det är säkert någon lyssnare som har stenkoll på.
Ja, och det är inte bara när jag kastar forehand, utan det är lite, jag vaknar så här så får jag lite ont också. Fan, det är ju ont att bli gammal, pojkar.
Hot tips. Take.
Nej, men övrigt då, och det var det jag sa, att fan vad trevlig Svean är alltså. Det är så gött när man kastar drivers och så går man över och kastar lite Svea så bara hänger kvar i luften. Det är så gött att se. Men jag har kommit fram till att mina diskar håller den. Jag har ju typ pre-flight numbers på allting utom LUTs. De är, och ingen är kass än, kan jag säga.
Vilka diskar flög bäst då? Vilka hade hållit sig bäst över vintersäsongen?
Ja, alltså jag har en falk, en vit, som är så duktigt inspelad. Men den ger mig perfekt turn varje gång. Om jag kastar rätt, det vill säga. Och så kommer den tillbaka så snyggt. Jag fattar inte. Jag har falkar som flippar fantastiskt mycket, men den här är studdig alltså. Precis lagom. Sen upptäckte jag att min Grym X, gamla Stor X, är riktigt fet alltså. Om man lägger ut den lite Anheuser, den slutar ju vertikalt 90 grader alltså, bara pang, rätt ner i backen.
Mithook.
Men det är kul, för de går ju att tvinga till riktigt sköna S-linjer med dem.
Ja, men snyggt.
Så att det var gött bara att få bomba lite. Sen är det så, det bara verkar i armen. Man snärtar det här. Första snärtarna är alltid så sköna. Varför ska man värma upp för? Det är dumt.
Det tar ju en liten stund också. När man står och matar på ett fält och tömmer baggen ett gäng gånger. Om man inte har gjort det på ett tag. Då känner man ju sig så jävla matt i kroppen efter.
Men det var riktigt gött var det. Så jag är pepp på att dra till bana snart igen.
Annars då? Allt annat gött med livet och så vidare.
Du, det är det. Det är rock'n'roll. Det känns skönt att vi är inne i mars. Och det blir ljusare, som vi säger. Det är riktigt härligt. Snön har ju hängt kvar lite här. Det har inte blivit så pass varmt så det har smält bort den. Så det ligger ju snö i skogen och så vidare. Men det är det man har hopp om livet.
Men det känns som att det är på gång i alla fall, tyckte jag, nu när jag var ute idag. Idag var det ju liksom lite varmare, lite ljumnare vindar nästan. Och ja, så att jag tycker att det är gött.
Det är vackert så här års, men det vi vill ha lite mer värme.
Så är det. Viktor då, hur är det med han?
Jo då, det är väl strålande bara något som detta, tycker jag.
Spela 2 runder golf idag och se ut imorgon och köra 5 runder. Och...
Nej, men vi har haft strålande sol och 7-8 grader senaste 3-4 dagarna. Och hade inte tänkt att jag skulle spela någonting idag. Har blivit rätt mycket på sistone. Jag körde också fieldwork igår. Och det var första sessionen för i år. Jag har känt att jag slävat bort min backhand lite. Har inte riktigt kunnat kasta backhand på ett tag. Eller med någon vidare framgång. Och så fort man har liksom tänkt att ja, men nu ska jag ställa mig på fältet och mata lite. Så en kompis som hörtar säger, ska du med till banan? Så, ja, okej då. Men så nu fick jag äntligen tid för lite fieldwork. Och det kändes bra. Det blev några goa drives och backhanden är så smått på väg tillbaka. Och forehanden känns inte som att den någonsin har lämnat kroppen.
Nej.
Gött.
Urgött. Det som jag tycker är synd med min forehand är att vi faktiskt började med att labba med dem i tidig höst där, Ted. Och kände att vi hade någonting på gång. Så därför känns det som ett litet steg bakåt att det är ont. I handleden, jävla skit. Jag får börja kasta vänster istället.
Ja, det är du och Eagle. Nej, men bortsett från det så är det bra. Jag hann med 9 hål idag. Hade tänkt att bara köra lite puttning och approach-träning i kväll. Men så min polare som jag spelar med, han hörde av sig och sa, du, jag slutade jobbet lite tidigare. Du är inte sugen på en snabb 9-hålare på vipan innan solen går ner. Så ja, visst.
Och, men det är det som är gött.
Ja, det är så fruktansvärt skönt nu när man verkligen, när man hinner spela någonting innan.
Det är ljust också.
Men jag hade, det var lite skakigt i början. Men lite någon buggy och lite sånt. Men en korgträff på hål 4 för de som känner till banan. Rakt ovanpå med min TD på en sån Skyflex line högt upp i skyn och bara dumpa ner på Annie.
Oj, oj, oj.
Rakt ovanpå korgen och sen missar jag birdie putten.
Klassiskt.
Men jag vill också flika in att visst, det är bra att ha något inbokat. Jag känner mig väldigt motiverad nu när vi har annandag påsk där. Dubbel tävling. Jag känner mig pepp och träna och göra mig så bra som möjligt för den tävlingen.
Man behöver ha ett litet mål i horisonten där.
Stackars Oskar, han vet inte vad som väntar honom. Jag har inte tränat någonting. Jag har inte tänkt träna någonting heller. Jag tänker vara helt totalt sopslut och värdelös. Han får rädda mig hela. Han får bära mig hela helgen, tänker jag.
Ja, det kommer han göra. Han kommer ju gå och förköpa en gång om dagen nu.
Ja, han är ju king ju. Du sa ju det när du spelade med honom. Bara, den här gubben, han är inget bra.
Ja, det känns... Jag känner mig hotad.
Ja.
Det är inte bra alls.
Nej, han är ju som vi sagt innan, han är ju väldigt, väldigt bra på liksom disciplinerad och jävla kockrog ryggraden sitter i liksom. Det är missan plats och det är liksom banne med ordning och reda pengar på fredag. Nej, det är...
Men för att göra slag i saken där då, för jag var ju sugen på att spela den. Vilket datum sa ni att det var?
Annandag påsk. Vad det nu blir. 19 kanske?
Någonting åt hållet, va? Nej, jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag ska fiska havsöringen i alla fall. Det är den jag vet.
Ja, det vet du. Låt mig snabb kolla här så vi ser. Det bör vara 18.
Och den hette tävlingen.
Snabb kika lite här, för Pontus har varit duktig och skickat
Gresakastet eller?
Den heter vad fasen, det stod ju inte där.
Är det Ching man anmäler sig på?
Ja, Chingring.
Chingring.
Ching is king.
Ja, nej, för den, det där måste jag ju verkligen se till att jag fixar.
Mm, tycker jag. Det tycker jag.
Man vill ju upp och visa vem där som bestämmer.
Ja. Det tycker jag du ska göra. Ja, vad säger ni? Ska vi hoppa vidare?
Nej, bara hingla på.
Jag tänker att vi hoppar in i veckan som har gått. Nej, men helgen som har gått. För det har ju faktiskt en gångs skull. Det har varit discgolf på riktigt. På riktigt den här gången.
Mm.
Real stuff.
Real stuff.
Ja, man var ju inte människa för en typ idag. Känner jag.
Nej, alltså jag fuskade ju faktiskt. Jag fuskade ju. Det vet ju Anders, jag pratade med honom om det. Jag pallade faktiskt inte att kolla liven på söndag kväll. Mest för att jag skulle gå upp klockan 7 och jobba.
Så ja, att nej, jag märkte det blev lite tyst i chatten där.
Nej, alltså helt seriöst, så det fanns inte för mig. Men jag kollade kapp mig efter, faktiskt. Så att, och det var gött. Och då passade jag faktiskt på att kolla lite Joe Mess. Mest bara för jag ville ha lite inside info kring. Jag visste ju att det var liksom mycket rörde sig runt kortet. Mm. När jag såg vilka det var som hade vunnit. För att jag är inte så rädd för att bli spoilad. Och sån här. Jag liksom tar inte... Alltså det är helt okej för mig att veta vem det är som vinner. Det rör mig inte ryggen. Discgolfen blir precis lika bra ändå. Tycker jag. Alla är olika, men jag tycker det. Så jag gick faktiskt in och kollade. Eller det kom ju upp direkt när jag öppnade mina sociala medier givetvis. Och då kände jag så här, bara, det här går inte att hålla sig. Då får man ju gräva ner sig någonstans. Så jag såg det och tänkte, ja, men jag glider in på Jomes bara för att höra liksom Paul och Nate och dem och se lite hur de resonerar kring det. Och det var trevligt att se Jomes så lite igen. Men jag måste ju säga det, alltså liven har ju blivit så extremt bra. Det är ju helt sinnessjukt kul. Alltså alla de här, vi pratar ju om det, mycket kameror. De följer flera kort och du får hela tiden vara med vad som händer. Händer någonting på något annat kort, men då springer de som tättingar dit och så liksom plockar de in. Mm. Och just det, du har aldrig stillestånd, för det hade vi innan ju. Det var ju som att kolla postprod, fast man såg när de håller på att knata från tee till disk. Men det gör du inte längre, för det har de ju klippt bort nu.
Ja, visst. Och det är så många kameror nu så det liksom finns aldrig.
Ja, men de flyttar över.
Om de vill.
Ja, earlier on hole, bla bla bla, så var det någon annan som kastade och sånt. Och det tycker jag är alltså magiskt, verkligen. Jättekul.
Ja, jag gjorde ju så. Att jag såg faktiskt inte hela heller. Jag kollade nog kanske 6, 7, 8 hål, någonting. Och sen fimpade jag allting. Så jag stängde av aviseringen på Messenger och jag stängde av allting. Och sen så tittade jag i kapp dagen efter.
Du tänkte det bara, nu kommer de bomba mig med allt vad som händer liksom.
Ja, men jag hade lite så här tröksysslor på jobbet, så jag satt med det bredvid. Så bara hade jag ena fingret på pil framåt, så jag matade all dödtid. Så jag visste faktiskt inte hur det skulle gå. Jag var ju helt säker på att spoiler, så vi pratade om som min...
Spoiler, snälla. Ja.
Jo, det är klart att det var ju så att Gannon ledde ju länge och väl. Han såg ju ruggigt bra ut alltså. Ja, men så jag var helt säker på att han skulle ta det.
Men helt sen... seriöst. Alltså, Gannon gick ut och var liksom säkerheten själv. Men vad gör Drew Gibson de första 8 eller 7 hålen? Kan ju ostoppbar för Skövlen.
Ja, alltså...
Han hinkade ju allt som gick att hinka. Jag tänkte också vara så här i den, alltså typ, okej, men Gannon har honom med 3 kast när de går ut. De var uppätna efter 5 hål. Då var de liksom näck och näck. Och sen var det liksom bara så här, vad Gannon än gjorde så svarade ju den jäken. Det spelade liksom ingen roll. Det var ju bara, han var ju som en kobra i honom.
Ja, men det var ju så bra när han sa det efteråt, att jag var ju tvungen att göra det, för att han gav mig inga lätta chanser, Gannon. Så att han fick ju verkligen mata på. Och det var ju trots allt så att det var ju Gannon som sabbade för sig själv. Det sista, annars hade han ju vunnit.
Jag sa det där när han, vad var det, hål 16 typ, Gannon. När han känkade driven ut i buskarna där.
Precis.
Och du parkade den. Då skrev jag, vi var några stycken som hade en chatt på gång, så jag satt och kollade separat. Så skrev jag till kompisen att där vann Drew. Det kändes ju att... Nej, men det var väl mer eller mindre det som la upp det. För jag tänkte att någonstans därefter så skulle...
Men var det inte Gannon... på 17 också som Gannon la sig lång vänster om korg på inspelet? typ bredvid en buske eller nästan under en buske, och sen så gick han typ för putten, vilket också var helt så här. Alltså där hade han ju även, det spelade liksom ingen roll i det stora hela, men jag menar, det var ju som alla sa så här, du skulle bara, ja men du skulle bara lagt upp den, lagt den mot stolpen och tagit ett par. För jag menar, det är liksom okej, okay, sen han var ju het som ett strykjärn, men det var ju ingen lätt putt.
Nej, 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 men jag tror samma som du tänkte det, Victor, det var ju när han känka ut den i typ trä eller något sånt där på driven. Men sen la han ju världens forehand typ och parkade den vid korg.
Han löste, det var ju scramble.com där. Det...
För då tänkte man också att nu är det kört, nu är det kört. Nej, då var det inte kört, för han gjorde världens inspel på hur långt som helst.
Men det kändes ändå lite som att han var, som att då började han vackla lite. Han har spelat lite, solid som tusan. Och så sen är Drew är ju liksom konsistent, brutalt.
Nej, helt sjukt.
Han höll ju uppe det precis hela tiden. Och
men var det inte samma hål, var det inte samma hål som han typ parkade med sin eagle eller någonting sånt? Där Gannon känkade och så bara Drew typ lägger
det. Det var ett par fyra.
Du la ju ett placement, eller det är ju inte ett placement, men för han kanske det var ett placement, han kastade väl 140-150 och bara mös fram den och la den klockrent för ett inspel.
Jo, men för det vet jag, det var något hål som de pratade om när Gannon hade gått forehand hela tiden, men inte hade lyckats med det. Och det var ju typ, ja men det måste vara hål nummer 17 tror jag, som, vad heter det, för 16 pratade om det hela tiden, han har haft problem med det hela tiden, Gannon. Och han bara, det där är typ Drews bread and butter. Han bara, det där är liksom, det är, alltså det kastet är Drews, och det skriker om det. Helt och hållet bara.
Men så, då kändes det som att momentum switchade lite.
Så kan, absolut. Det är jag helt med på. Men samtidigt så fick jag också den här känslan att, helvete, han klarade det med. Jävla unge.
Men han är grym, alltså jag är så extremt imponerad utav den, utav den 16-åriga killen. För det är ändå vad han är liksom. Alltså, snubben är 16 bast. Han spelar den mest smarta golfen jag har sett. Alltså vilka beslut han tar.
Sjukt. Ja men alltså att han har spelat hål 18 för par genom hela tävlingen förutom på sista rundan. Det låter ju inte som en 16-åring. En 16-åring, det är ju, jag kastar snabba diskar hårt långt fram och går eagle, ace och birdie varje gång.
Ja, men vi såg någon putt som var lite så här juniorig, alltså den jag berättade om, där han ligger liksom lite off, som han bara skulle lägga upp egentligen. Alltså den rutinerade spelen hade ju bara lagt den och vetat att här tar jag, alltså den här procenten, där det också var, men det är nog det hålet jag tänker på. Där korgen står liksom uppe på en kulle. Och de flesta som airballar typ där är ju nästintill OB oavsett liksom. Så att det var ju, där sa ju Nate bara, alltså ja, det är väl typ hans första blemish liksom på hela rundan, mer eller mindre. Men alltså så sjukt häftigt, och alltså Drew Gibson.
Och att du avgörs på 18 också just. Det blir särspel. Ja, sjukt coolt.
18 där.
Ja.
Ja, att det blir särspel menar du efter 18?
Nej, men alltså att det blev särspel för att han gjorde bort sig på sista hålet.
Ja, men precis.
Att det då avgjordes att det blev särspel.
Men alltså, Drew, jag älskar den här Drew Gibson som vi har framför oss nu. Jag menar, snubben har ju kunnat kasta hela sitt liv, mer eller mindre. Alltså, han har ju varit jättebra och kunnat träffa linjer och sånt, men han har ju varit helt sopslut på putta. Det har ju varit liksom lite Drew, alltså... Om man säger så här, under den tiden jag har sett Drew, så har jag liksom, han och Barella känns som två killar som är väldigt, väldigt lika och har varit väldigt, väldigt lika över tid. För Barella har ju också, han kastar som en gud, men puttar något så fruktansvärt dåligt. Han är ju som liksom en riktig jojo, antingen är han ju stekhet eller så är han ju liksom helt off. Och samma med Gerthy liksom, Double G, han är ju också så här. Ja, men han kan ju glida in på en typ, antingen vinna eller typ komma fjärde, eller så kommer han liksom 98:e plats eller något sånt liksom. Det är ju, finns ingen, alltså han är inte konsistent överhuvudtaget.
Men Drews drive på 18 där, när han insåg att han måste gå för det, det var ju helt galet. Den smashen alltså, tänk om man hade ett uns av det där i kroppen. Men det är då också det blir så tydligt att typ han går inte max power på många hål och ändå kastar han tok långt. Mm. Och när han väl trycker på det, då är det astronomiskt liksom.
Mm. Men det är sådana jädra små marginaler ändå, för det var ju nära att Gannons inspel var perfekt.
Mm.
Men så fick det lite för mycket struts i backen och glider OB liksom.
Mm.
Jädra oflax alltså.
Men var det, sista särspelshålet? Visst. Mm. Men då la Gannon upp också, va?
Ja, nu var det 18 jag pratade igen.
Ja, nej, men han gick väl före på driven,
ja, va? Sista särspelshålet gick han före och landade i bunken.
Ja, precis. Exakt. Och så, för Drew stod ju hull i en Halo Destroyer.
Mm.
Och så ser han att Gannon går bunker och så tar han Joker in och bara lägger upp. Alltså så iskallt bara, amen.
Ja, och men det var ju samma där. Visst var det väl så att Gannon kastade först, ja, på 18 också.
Alltså, vad tyckte ni om hela upplägget då? Att de drog kort först för att se vem som skulle börja liksom. Ja. Och sen så körde de varannan oavsett hur, alltså det tycker jag är så sjukt bra. För då är det ju verkligen bara slumpen hela tiden. Och att du får liksom inte, ja men typ så här, okej, du, Gannon börjar och så håller Gannon boxen tills det liksom händer någonting. Jag tycker att det här var ju mycket bättre, för då är det liksom varannan hela tiden. Så sätter du, får du dela ju på pressen.
Mm.
Grymt.
Ja, verkligen.
Grymt.
Det är kul att de drog kort också, lite Vegas style.
Jajamän.
High rollers.
Till nästa tävling rullar de in ett sånt, ett roulette med hjul.
Ja, precis.
Roulette. Men alltså, vi var ju inte långt borta på tippningen alltså. När det kom till, jag vet inte, du sa ju Calvin som glider in på en tredje plats, Victor.
Ja.
Och han var ju ändå contention hela tiden. Det som var lite, det var ju de här två som var lite... någon som form av jokers, både Gannon och Drew. Det hade jag ju, alltså Drew kunde man ju nästan tänka, men Gannon hade jag ju liksom inte där typ.
Jag tänker om Calvin hade gjort en lite bättre runda tre till exempel.
Och den grusar ju han rätt hårt alltså.
Ja, i sammanhanget så var det så.
Även Calvin Heimberg kan göra 9-15 rated runder. Eller vad säger jag? 10-15 menar.
Ja, precis.
9-15 har varit riktigt sjukt. Snacka om att grusa det totalt.
Ja, bara oj då, hoppla, den här blir en plump i PDGA-protokollet kan man säga.
Oj, nu gick jag 15 över par här.
Du vet, hade han gått 9-15 så hade det varit en DNF på honom kan jag säga.
Kommer du ihåg vem det var jag tippade då?
Nej, vem tippade du?
Jag kommer inte ens ihåg.
Paul Macbeth? Nej, jag skämtade.
Ja, precis. Gick åt helvete.
Ja. Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg vem du var du höll fram.
Kommer inte.
Jag tror inte att du och jag sa det faktiskt. Jag tror bara det var Victor som klämde.
Höll du inte på Tatar?
Jo, men det gjorde jag.
Vad är FPO?
Eller om det sa jag också att Kat kunde bli farlig. Men skitsamma, vi pratar inte FPO nu. Det tar vi sen. Vi bränner av hela MPO.
Hela MPO.
Var det någonting ni känner att ni vill lyfta där eller?
Jag vill lyfta Luke Humphries.
Ja, det var kul.
Det är så sjukt oväntat.
Jag fattar inte vem det var först. Han har ju rakat av sig mustaschen.
jag tror att det är det som gjorde allt. Han hade mush och mojo, men inte riktigt toppnivå. Exakt. Av med det och så sen bara bam.
Då kom liksom en fjärde plats.
Alltså han gick från Magnum PI till att bli Seinfeld liksom, och så spelade han som en king.
Ja, det var häftigt.
Mm.
Nej, det var riktigt, riktigt oväntat.
Mm. Otroligt oväntat. Alltså, men det var liksom ganska mycket tyckte jag. Vi såg vad heter det? Uppe bland de som var där. Så alltså typ topp 10 måste jag säga att det var. Men vi har Scott Withers var med. Och
Tristan spelade. Tanner.
Ja, Tristan Tanner. Jättetråkigt att det var han och några stycken som spelade det här. Spelade fel. Jättetråkigt. Ja, men Kevin Jones och Humphries delar ju på fjärdeplatsen. Gilbert. Sen var din polare med där, Anders.
Ja.
Lök Samson.
Lök
vet.
Löken.
Ja, men han gjorde ju också en riktigt bra sista runda. Han körde en 48 runda där med.
Mm.
Tänkte lägga av en 10-71 runda vet du, sista.
Mm.
Nej, förlåt, det var inte alls det. Det var 10.45.
Men någonting som jag tycker sticker ut ordentligt, det var jätteroligt att se Linus alltså just nu över, och jag tycker att han gjorde det fantastiskt bra alltså. Jag, alltså jösses vad jag är glad.
Och hur skönt. Kul var det inte?
Jo, alltså så grymt kul. Jag menar, han var både på lead card liksom där, men sen ändå liksom spela gatekeeper och så vidare. Men jag menar,
delad på tredje rundan.
Ja, men precis. Alltså delad 17:e plats. Han spöar alltså Anthony Barella. Han spelar Eagle McMahon. Spöar han Conrad, Carl Klein.
Han spelar hur många som helst.
Alltså det är ju liksom, listan är ju sinnessjukt lång. Så att, det är skithäftigt alltså.
Och bästa i Europa.
Ja, vi vet ju. Ja, i NPO ja.
Mm. Ja. Något annat får vi inte ta med. Det är inte schysst.
Nej. Nej, men jag menar, alltså, så grymt roligt att faktiskt visa att, och det som stör mig lite, eller stör mig, men just när de pratar om man lyssnar på andra, jag lyssnar på Griplock och sånt, och då tar de med sig på Pio, men de tar inte med Linus som faktiskt spöade både Pio och de andra.
Exakt.
Men det kommer, alltså han behöver cementera sig, men jag tycker grymt, grymt, och så propert klädd. Jättekul att se, alltså man ser att han har tränat, för han är verkligen liksom, och han känns som att han är där, och alltså hela, alltså han känns så extremt liksom, det ser inte
naturligt.
Ja, eller hur? Precis, det är faktiskt det ordet jag letar efter. Tack Anders.
Ja. Ja, det är jätteroligt, och sen så tycker jag att kommentatorerna var jättebra, tycker jag, på just att kommentera honom också. Att de visste att han var skillad och duktig, och Philo kunde ju liksom flika in lite i början att han spelade med honom i fjol och på Heatland och sådär.
Han tvålade honom studdigt, sa han också.
Ja, nej, men det var jätteroligt att höra. Man sitter ju som på nålar, bara för att det är ju våran Linus som är där. Ja, det är så jäkla kul.
Det som är kul också är ju att han snittar ju exakt sin rating på. Och då tänker man liksom typ, ja, men han är helt ny i staterna. Han är lite, kanske lite jetlagged. Ja, men många omställningar liksom och så. Och ändå liksom löser han 10,35 i snitt och en 17:e plats i Vegas. Det är ju...
Ja, och då är inte det eller hans typ av bana på ett sätt ju.
Nej, det är det
alltså
inte.
Hans forte är ju, trots allt, vi är ju från Sverige liksom. Det är inte det där vi är bra på.
Det finns inte så många golfbanor vi spelar här i Sverige direkt.
Nej, inte på det sättet. Det
är Svenljunga.
Ja, exakt. Men och jag menar, alltså det är, nej, jag tycker att det är jätteroligt att se, för jag menar, det är precis som du säger Anders, alltså det är ju inte Linus banor, och jag tänker det, alltså ser man till dem han spelar mot som har den distansen och de banorna. Menar, även om Linus kastar väldigt väldigt långt nu, så har de fortfarande ett par meter på honom. Det är tyvärr så. Alltså de som kastar riktigt långt, alltså Drew och dem. Det är ju liksom det är, ja, nej, och det visar ju de också när de väl, alltså när väl Drew tar fram sin Star Destroyer, den här A-diare liksom, som de kallar för The Atom Bomb, kallar de den för på Jomus liksom, mer eller mindre. Alltså, jösses vad han vrölar på den disken. Det är ju något sjukt alltså. Så att det, nej, men det blir kul. Jag tror att vi kommer få se Linus på Waco kommer bli så grymt.
Är så pepp.
För det är ju hans bana. Helt klart.
Ja. Det var jätteroligt att se. Det gick så bra, men vi är inte förvånade. Han är ju så någonstans otroligt stabil. Och det var, men som sagt, ändå jäkligt kul att se. Och att han liksom visar att här är jag.
Jag skrev lite med Linus så här efter och lite så. Och han lät inte helt nöjd med tävlingen. Han hade väl lite struggle med Fontis på några hål och någon runda, lät det som att han kände att han behövde förbättra lite. Men jag menar, kände inte han att det gick så särskilt bra och att det inte stämde, men ändå blir den här placeringen och resultatet, då känns det ju som att han kan sky's the limit liksom.
Ja.
Oh ja.
Fasen. Ja, han fick ju många highlight reels också. Någon schysst lång putt och några drivar som man parkar vid korg.
För det kändes lite som att puttarna inte riktigt stämde för honom den här rundan heller. Inte så som vi brukar se Linus faktiskt.
Nej, eller? Det brukar ju vara hans absolut starkaste game mer eller mindre.
Sen är det så också. Det som jag la märke till också, en grej med banan som kändes lite taskigt. Så här, du har, alltså, var ju marginalernas bana lite. Alltså kom du, fick en skip och blev lite lång eller lite åt sidan och sånt, så hade du ju, alltså det var ju många gånger vi såg honom, han hade ingenting. Men typ någon annan på kortet kastade, skippade lite, alltså typ bara typ 20 cm vänster, hade liksom en lucka upp. Så jag menar, det var ju många gånger Linus var tokstängd. Jättefina kast, men hade liksom lite oflax bara. Så det...
Jag la ju upp det för de som följer mig på Instagram, så la jag ju upp där i runda, vad är det, runda ett eller två, när Linus ska gå skrämma bort de här
fåglarna, just det.
Ja, när han ska skrämma bort de här kanadagässen på banan. Ja, filmade jag det och la upp det med Benny Hill-musiken till.
Ja, det var så sjukt roligt. Jag kommenterade det till Victor, bara, alltså hur magiskt är det till Benny Hill i alltihop liksom.
Nej. Sen så hade jag dessvärre den låten i huvudet dagen efter när vi skulle spela tävling.
Jag med, tack. Ja, ja, exakt den.
Ja.
Och nu kommer alla andra också. Tack för den, Anders.
Ja, tack. Men han måste ändå vara jäkligt nöjd. Dels fick han feature card, och sen också just som vi sa, att han fick ändå en produktion första tävlingen.
Mm.
Så att,
chase card där, ja.
Ja. Riktigt bra, Linus. Vi är superstolta över det.
Mm. Han drog ändå in 745 dollares till sitt resekonto också.
Ja, gick ihop sig. Du, jag vill också ta upp Scott Stokely. Han var inte jättenöjd med tävlingen som helhet. Han missade katten. Men... han tar med sig sista rundan, sin tredje runda. Hade han inte varit så usel de första två, så hade det ju varit gått mycket bättre. Men han spelade ändå en 1024 runda sista, och han satte ju en eagle på hål 18. Längsta eagle på hela tävlingen. 220 feet. Det är typ 70 meter eller någonting. Den hivade han i, vet du. Och så var det stort gallery grejer. Så det gjorde ju hans turnering, kan man säga.
Nice.
Fast han är ledsen, för han ville skänka pengar till lokala autismföreningen.
Ja, vad var det för disk han hinkade i då?
Ja, där. Bra fråga. 70 meter. Kanske var en harp då.
Ja. Visare.
Ja.
Vi ringer och frågar till nästa avsnitt.
Ja, jag kollar det. Ja, jag gillar ju harpen. Den fick ju gå mycket där.
Han... Det var väl synd också att han, vilken runda var det? Var det ettan eller tvåan eller trean när han råkade befinna sig på fel starthål också?
Ja, just det. Det var inför så, runda två tror jag det var.
Ja, precis.
Då hade han satt sig till starthålet fast på fel bana.
Ja, alltså, den är inte rolig. Men, och sen så gick den rundan kast överlag sen. Så det var ju jäkligt surt.
Det är väl svårt att motivera sig när man har en plus 4 på första hålet för att man inte är där. Och komma in och prestera på topp är väl inte det lättaste kanske.
Precis. Nej.
Men det var lite häftigt faktiskt. Han sa just det till hela gruppen. För det var ju en som var tvungen till att kolla honom på det. Och så sa han så, men jag är jätteledsen för att jag gjorde det. Liksom, det är typ det som står i reglerna. Och han bara, nej men alltså helt seriöst, sa han. Vadå? Det är ju jag som är ledsen. Alltså, liksom så här, hur... Ja, man skämtar bort det på ett rätt bra sätt i alla fall, liksom, och sa det så här, liksom, att det är... och det tycker jag var jättebra gjort utav honom, liksom, just det här att... Och ta det, han sa det, men alltså... Ta det med klackspark, det går liksom inte att vara sur på någonting. Det är sånt som händer, liksom, skitsamma.
Ja. Ja. Så det blir fortsatt roligt att följa honom ändå. Han tar med sig det positiva.
Det är bra. Det är gött. Så är det. Vad heter det? Innan vi hoppar in på FPO här nu då, så skulle jag vilja spela upp en liten grej här, folket.
Men jag känner ju att har Evelina en bra dag, liksom, det kan ju bli kross också.
Ja, 100% alltså. Jag tror ju, men banan i sig är cat-dialad som hon var nu under All Stars med sina puttar och det stämmer. Då kommer det bli svårt för dem, för det är en bana som passar Cats rollers. Hon har ju grymma rollers, och hon har ju en rätt bra klubba alltså.
Nej, alltså det... hon är så pepp nu. För att det är så öppet fält.
Jag skulle säga, det är så spänd på att se. Nu.
Ja. Det är ju öppet både på FPO och MPO. Det kan ju bli precis vad som helst.
Det var ju ett litet klipp från förra veckan. Och jag menar, helt seriöst. Jag måste ju säga, vad bra vi är på tippen då.
Även en blind höna.
Ja.
Nej,
men jag menar, vi var ju verkligen inte snett på bollen. Vi sa ju att det liksom banan passar Cat. Det ju, gjorde den ju som hand i handsken. Jag tror både du och jag, Victor, tippade Page som vinnare.
Mm.
Det var ju inte heller jättelångt ifrån. Mm. Så att jag menar, det kändes ändå som att vi var hyfsat dialade. Det är nog första och sista gången kanske som vi kommer att vara så pass nära på det.
Nej då. Nästa vecka slår vi till igen. Profeterna i Lätt snacka plast.
Profetpodden.
Nej då.
Nej då.
Ja, men FPO då. Det var ju också en jäkligt rolig historia, får jag säga. Högt och lågt. Men liksom när man summerar det, så Cat gick stabilt. Släppte in Page lite. Sista rundan kan man ju säga. Nej, inte sista rundan, utan runda tre var det ju.
Precis.
Ja du, då blir det match igen.
Men alltså helt seriöst, det är två damspelare som verkligen visar, för min del, alltså så här, de visar varför de är där. Ja. Gång efter gång, tävling efter tävling. Mm. Och de håller sån sjuk... Alltså ingen utav dem... Kat spelade riktigt, riktigt bra. Page spelade också ganska bra. Men jag menar, alltså... Det hade ju lika väl kunnat dra iväg mycket, mycket mer. För de gjorde ju ett par blemish liksom på banorna. De var ju inte lika stabila hela vägen som herrarna gjorde. Det var ju mycket, det var en del OB och så vidare. Så att det blev ju... Det kom ju upp folk, eller så här, Tatar var uppe och jobbade och så vidare hela tiden. Så att jag menar, de hade kört bara birdie.
Men både Page och Cat hade ju varsin sämre runda, om man säger så.
Ja, verkligen.
Men ändå, jag minns att jag kommenterade att fasen, Cat ser stabil ut alltså.
Ja, hon var ju riktigt... hon kändes konsistent som tusan.
Ja.
Ända ifrån starten liksom. Det var ju som sagt tredje rundan där hon droppade lite. Men det gjorde ju att hela själva tävlingen blev lite roligare.
Alltså verkligen.
Bjöd in de andra lite.
Exakt. Men, och sen så, om vi tar de två, visst. Page, vad säger vi om henne?
Nej, alltså vad finns det att säga? Egentligen.
Nej, hon har ju ett pannben, den bruden.
Ja, nej, men alltså både hon och Kat, som jag säger, alltså de är så extremt bra. Och jag tror liksom, alltså kommer de här två, för nu, det är också lite så här, varken Kat eller Page har spelat, även om de har spelat mer discgolf än våra europeiska har gjort, så kan man säga att de har ju inte haft några direkta seriösa tävlingar sen avslutningen i championships, mer eller mindre. Page har spelat någon liten C-tier liksom, och sen var det All-Stars. Men jag tyckte att vi såg ju det här från de båda två redan i All-Stars. Det kändes ju som att de var redo, och båda har ju liksom,
och alltså det var bra stämning,
och de två emellan också jättekul att se. Det verkar ju som att de båda två har ju, alltså det känns som att, jag vet inte om jag inbillar mig det, men sen Kat gick till DGA så kändes det som att axlarna sjönk lite också, och hon, alltså de två skojar mellan varandra, vilket de typ inte har gjort, alltså det var jättekul att se. Det kändes som att det var liksom inte alls den här rivaliteten, utan de spelade rolig discgolf båda två.
Amen.
Sen såklart att det var seriöst emellan, jag ska inte säga att det, jag menar, det syntes ju på dem, båda vill ju vinna liksom, det är ju Amen. Så
de var ju inte direkt typ Evelina Salonen och Henna Blomros tajta.
Nej.
Men som sagt, det var mycket, mycket banters och skoj och sånt emellan. Det,
från att liksom inte prata med varandra mer eller mindre än att stå på samma kort innan, så kändes det som att det var ju betydligt mycket bättre liksom goodwill mellan dem nu. Så att men jag tror det blir kul. En rolig säsong att se fram emot. Det känns som att Page, lite som vi var inne på, vi hoppades. Jag tycker att det känns som att hon har liksom kommit tillbaka till gamla rötter, inte gamla rötter, men det här, hon känns liksom rofylld på något sätt, alltså inte alls lika stressad och hetsad.
Verkligen.
Ja, nej, verkligen. Det kändes också när man kikade på hennes scorekort, som jag glanade lite på nu.
Ja, men de hade,
alltså det känns som att hon ändå har mer att ge dessutom.
Jo, ja.
De brände av varsin hot round också, samtidigt som de hade en dålig runda. Så de spelade jäkligt jämnt, och det visar ju sig på scoren också. Sen var det Cat som drog det längre strået. Även där på 18:e hålet så avgjordes det ju, kan man ju säga.
Ja, Paige gick ju för det. Hon ville ju, hon kände att hon hade chansen att faktiskt kunna avgöra.
Ja. Men spelade hon hål 18 bra något?
Nej, hon hade ju första rundan, första gången hon spelade hål 18 på Wild Horse, så hade hon ju, var hon ju bara centimeter från att gå OB.
Så att hon hade ju två stycken. Kan det här vara en sån här playoff-skräck som hon har utvecklat sen
Worlds? Det tror jag inte. Jag tror bara att hon inte är 100% dialad liksom, och det kändes väl som att det, jag tror att hon är, för henne så är det nog så här, om jag ska försöka liksom, ja men du vet, sia lite kring varför. Jag tror att hon vill bara bli av med det. Det spelar liksom ingen roll, oavsett om hon hade, alltså jag tror Worlds, jag tror inte att det spelar så stor roll för henne så. För där gjorde hon ju bort sig själv helt och hållet på Worlds. Det var ju liksom hon, alltså Kat var centimeter från att gå OB, men Paige gjorde ett riktigt dåligt kast bara. Det var ju liksom extremt dåligt. Så jag tror inte att det har med det att göra. Jag tror att det är sån Paige. Hon vill vinna och det är lite så här, jag tror att hon vill vinna spektakulärt. Det är lite skitsamma för henne. Hon, ingen kommer ihåg en fege, så tror lite den mentaliteten. Varför ska hon lägga upp? Hon är inte den som lägger upp. Hon är den som går för det. Kan hon nå, men så går hon.
Hon är ju sån också. Det som triggar henne är ju liksom the big galleries och hela publiken cheerar och liksom,
det har highlights. Vi lärt oss nu.
Ja, nej, men precis. Och då tror jag ju att she's into the big place. Liksom. Hon vill ha de här maffia-vinsterna. Liksom.
Exakt.
Så att fjuna fram någonting, det tror jag inte riktigt ger henne samma kick.
Nej. Typ så faktiskt, och jag vet inte, alltså, hon kanske skulle kunna kasta passion, men det känns som också, men det är rätt tight med greenen precis framför också. Antingen så går du för det, eller så vill du liksom inte, du vill ju inte lägga dig någon sån halvmissyr liksom.
Nej, så är det ju. Så att, nej, hon gick för det och det gick inte den här gången. Så att, då tappar man det. Men hon är ju glad för det. Men jag tyckte att om vi ska gå på tredje platsen, så var det ju Christine Tatar. Hon spelade ju också stabilt. Må jag säga. Men inte nådde inte riktigt upp till de andras nivåer.
Det kändes också som att hon har mer. Det kändes som att de flesta hade mer
att ge. Ja, alla har mer att ge. Och jag tror för europeernas, om jag ska eller så här, det känns som att de är lite ringrostiga allihop faktiskt. Hela fältet, mer eller mindre. Jag menar, det är inte bara en tävling som typ All Stars och sen har man skakat av sig det, utan det kommer vara lite fram och tillbaka skulle jag tro. Det ser vi ju varenda år. Alltså som Wake och dem. Det är folk som vinner som vi knappt ser sen över resten av säsongen, mer eller mindre.
Exakt, ja. Det är vart man lägger formtoppen.
Ja, och detta är ju de banorna som är liksom lite så här. Alltså, för mig så känns det inte som att den här banan utrönar vilka som kommer gå hett liksom resten igenom. Alltså Kat och Paige vet vi att de är bra på över hela säsongen. Det har de visat år efter år. Men jag menar europeerna till exempel nu då, att så, som Evelina och Henna. Henna missar katten nu. Jag menar, det, hon är inte där mentalt, troligtvis trött. Nej. Liksom inte spelat på länge. Det stämde inte bara för henne den här helgen. De är liksom inte inne i rutinen. Lite samma sak med Evelina. Jag menar, hon kastar OB några gånger, går och rycker på axlarna. Hon vet att hon kan betydligt mycket bättre än så.
Ja.
Och de fick ju två riktigt sura spitouts också i första rundan, Evelina.
Ja, verkligen.
På typ runda eller hål 3 eller 4 eller någonting sånt där.
Lite för mycket hajser på putten så glider rätt igenom typ. Så.
Ja, men jag menar, den har lika väl kunnat sitta också. Så att det är liksom lite otur. Och där blev jag nästan lite... Jag ska inte säga att jag blev lack på Elaine King, men jag tyckte att det var lite så här. Det, liksom, nej, nu tar hon sin destroyer och den kommer fade ut vänster. Fast du har inget koll på hennes spel. Du vet väl inte hur mycket skjuts hon har i armen, liksom, hur ofta hon kanske flippar sina destroyers. Men nu är hon liksom lite vintertrött och har liksom inte tillräckligt med vinklarna. Men jag menar, det är ju inte... Jag har blivit svårt för det här när man liksom diskuterar andras hur... Ja, men jag tycker du ska spinna i putten. Ja, men det gjorde du på 80-talet.
Exakt. Nej, men, och jag tycker snarare att det är ett positivt karaktärsdrag från Evelina att hon håller sin gameplan ändå.
Självklart.
Att hade hon börjat att laborera och välja en mer stabil eller understabil disk liksom, så kan det gått helt åt fanders. Nu visste hon ju att ja, men jag kommer hamna ungefär där jag vill, med, jag lägger den åt det hållet jag vill. Och viker inte från sin gameplan. Sen om det inte, det kanske inte gjorde stämde helt heller. Korrekt.
Nej, men hon gjorde det var inget osäkert spel. Jag visste, hon fick inte ut maxdistans, men jag menar, jag tror inte att Elaine King har sett Evelina Salonen maxdriva, för jag menar det, hon har ju liksom stabila 135-140 meter i armen.
Ja, hon gjorde det några gånger när det var mer öppet och hon kunde.
Ja, men då tog hon ju Shriken, tror jag, istället.
Precis, exakt.
Eller en mindre stabil destroyer, så tryckte hon ju på den. Men jag menar, hon har ju armen för den disken, så att det känns ju också lite konstigt att någon sitter från, ja men, en gammal skräcködla sitter i kommentarsbåset. Och sen att hon är jätteduktig, alltså jag, det håller jag med om, men jag kan störa mig lite på när man inte, när du inte är så pass uppdaterad, framförallt med spelare som du aldrig har sett spela på det sättet. Då blir det lite svårt också att sitta och diskutera. Ja, men jag hade puttat så. Men, ja, men nu är det inte du som står där och puttar. Du har väl ingen koll på hur de puttar liksom.
Precis. Nej, och vad gött det är ändå att se. Vilket jädra klipp hon har, Evelina, ändå.
Ja.
Hon har sånt gött ös.
Ja, men hon lägger ju hela. Alltså, om man ser hennes form. Om vi ska liksom försöka köra någon form av formstudie utav henne. Hon har ju mycket tryck alltså. Hon planterar hårt och liksom verkligen trycker liksom hela, alltså kroppen, och engagerar hela kroppen i kastet och har jädra svung alltså.
Ja, men hon använder ju, hon är ju rätt kort och kompakt kan man väl säga, men hon använder ju det så otroligt bra.
Ja.
Hon har ju riktigt power pocket så.
Ja, jo det kan man säga, och det är samma med Henna Blomros, det är ju synd att man inte fick se det, men hon har ju också en, alltså hon kastar också riktigt, riktigt långt. Det kommer bli kul. För det kommer vi se nu när vi kommer ut på toren. Page och de har ju liksom, Page kastar ju väldigt, väldigt långt. Men vi kommer se de andra matcha henne ganska mycket. Och jag tror inte att hon är inte jättevan vid det alltså. På det
Precis.
Sättet.
Det är väl bara, de är väl kanske 4-5 stycken som kan vara snarlika Page i distans annars. Mm. Nu är de ju några fler.
Jo, men sen kanske inte de alltid hamnar på samma kort. Här är det rätt så stor risk att de här brudarna kommer vara med på samma kort. Och då kanske hon kan känna sig lite hotad, vet du, och behöva satsa lite ännu mer. Det ska bli jätteroligt att se. Men jag tror att Evelina är skitnöjd med sin femte plats, och det ska hon vara.
Ja,
som vi säger, de glider in från Finland lite jetlaggade och var sugen på lasagne och grejer. Och så lyckas ändå liksom att smälla till med en femte plats på den här tävlingen som är alla är där.
Och när man dessutom lägger allt krut man har på presskonferensen.
Så roligt det var. Alltså de är ju söta finländskarna som, ja, de, ja.
Hon, det kändes som att hon förstod, ja, max vartannat ord, och så satt hon bara flinade och skrattade istället.
Yes, no, maybe.
Ja, vi hade ju en uppstickare som blev nästan lite av en raket där, Natalie Ryan, som spelade ruggigt bra, men sen så drog på sig en sträckning i låret.
Precis, det hade varit kul att se vart hon hade hamnat i slutet. För ni vet ju vad hon kastade. Jo, hon kastade berg. Så att det är inte så konstigt att det gick bra för henne.
Det är Anders medicin till alla. Går det lite dåligt så skaffa en berg, så går det mycket bättre sen. Nej, men, jätteroligt att se faktiskt. Och ganska tråkigt allt eftersläng som blev av det, tycker jag. Det jag menar, det där är, lämna det till de professionella som redan har gjort alla utredningar och så vidare. Så att det spelar väl ingen roll, tänker jag.
Precis.
Hon är godkänd.
Ja, men det finns ju ett regelverk.
Ja.
Och det följs. Och då kan man ju inte säga någonting.
Nej, precis. Knip, säger jag. Så är det. Vi lämnar det med det, bara. Nej, men
jag måste bara på. Vi körde en, när vi tittade på runda ett, så var vi hemma hos Gerish. Satt hemma hos honom med ett gött gäng. Och då hade vi skrivit ut sådana bingo-brickor typ. Som en polare hade gjort. Där vi skulle tippa varje spelare på leadcard då. Om de går under par, på par eller över par. Och så fick man en poäng för varje rätt då. Och hade man alla fyra på kortet rätt, så fick man 5 poäng. Och det var så sjukt kul. Och vi satt toklåsta vid tvn och sa, jag kan inte missa det, jag måste se hur det går nu. Det var riktigt, riktigt skoj var det. Det gjorde att man hade mer koll än någonsin på den här rundan. Så är det någon som är sugen, så tror jag att det lades upp i den här lilla bingobrickan. Att det lades upp i Ska vi snacka discgolf?
Kul!
Av av Gerish kanske.
Mm. Just det.
Men är det någon som intresserar så bara skriv, så kan vi se till att det skickas ut till kommande runder också. För det är skitkul att kunna ha det och följa det på något lite annorlunda sätt.
Precis. Och det vet jag att det var ju en flitigt förekommande grej man gjorde förra säsongen med i Discorden på Xing-Discorden.
Bingon, ja.
Mm.
Då var det väl kanske lite mer med vad Nate Doss sa.
Ja, precis. Ja, exakt.
Ganska mycket åt det hållet.
Green light. Och.
Yes.
Och jag ber om ursäkt att jag inte var med där. Jag kommer nästa gång. Jag glömde bort Discorden. Mm. Den är lite gassig annars.
Jag kikade in en liten sväng och hetsade Nicky lite och sånt. Men,
alltså problemet är, tycker jag, att jag märkte att jag missade att titta. Det blev mer att man följde Discord när man följde tävlingen. Så att det är nog lite där. Jag känner att jag måste följa med här nu så att man vet vad man pratar om, tyvärr. Så tråkig
det
är jag.
Faktiskt, det som de har en eloge för på Android, så oavsett vad han gör så blir bilden flytande ovanför. Så man kan liksom hoppa mellan appar, men bilden på allting, eller på streamen ligger kvar. Som en miniruta. Det är jäkligt bra.
Ja, mäktigt.
Jag vet inte hur det är för er på
jag har den på telefonen och så tittar jag på tvn, så att det hjälper inte hur mycket flytande det blir. Jag får lägga den under en kudde för att inte hänga med. Liksom, så att, nej, men vi får se. Jag kanske dyker in någon gång. Jag lovar ingenting. Så är det. Men vi har ju faktiskt tävling denna helgen som kommer också. Jag vet inte om ni är medvetna om detta.
Jag hörde någonting någon gång, men jag lade inte det på minnet.
Memorial Championship är det som Discraft slaskar upp.
Mm-hmm.
Faktiskt. Och vi kommer se Pablo gå ut faktiskt. Hans debut.
Just det.
För denna säsongen. Och även Limpan. Limpan är faktiskt ratad, fjärde högst ratad i tävlingen.
Det är det, ja.
Visst är det Fountain Hills.
Fountain Hills och den andra, visst är det El Camino, va? Precis.
Ja, precis, precis.
Så är det.
Lite snarlika hål som sist, bara att det är lite en fontän mitt i istället för...
Ja, men lite åt det hållet faktiskt. Men det blir kul kort för Linus. Han kommer gå med Adam Hammers. Han kommer gå med, ska vi se här, jag har det framför mig.
Jag tar tillbaka allting. Det här visste jag. Jag fattar inte vad Memorial det var.
Visst. Så är det. Och så kommer han nog gå med Noah Mindsma, tror jag det var, som han kommer gå med också. Nej, det var inte alls det. Det var Peter Lunde han ska gå med. Förlåt.
Så pass.
Mm-hmm.
Peter Lunde, Adam Hammers och Anthony Barella, precis.
Yes.
Mäktigt.
Damerna var det blandade.
Damerna är det ju samma card som sist, fast man har bytt ut Page mot Onska och Gins.
Ja, men exakt. Vi har Kristin, Henna, Evelina, de tre högsta ratade där. Så kommer Onska och Gins, precis som du säger.
Ja, men vad ball. Kommer det här sändas någonstans?
Post-prod, tror jag.
Ja.
Någonstans. Vi vågar inte svara på någon var. Kan hända att det blir han, the disc golf guy.
Just det.
Ja, men Memorial brukar väl ändå vara någon nisse som åker. Och,
säkert. Faktiskt. Ja, men det blir kul. Får vi se. Mm. Jag tror ju på europeisk vinst på dam i alla fall. Vågar nästan sticka ut hakan.
Ja, det är väl så. Vem annars skulle
sticka
upp näsan där?
Hon Skoggins och Jennifer Allen skulle kunna stöka till det lite också faktiskt. Om jag ska vara riktigt ärlig.
Mm.
Men det hoppas vi att de inte gör.
Det känns som att det är perfekt för dem. Värma upp lite.
Ja, nej, men det blir jättebra och kul för Linus också. Jag tror att han kan gå riktigt bra på den. Men där tror jag ju tyvärr att herr Pablo tar hem det faktiskt.
Pablo.
Leadcard där är ju Kay Leviska, Paul Juliberry, Paul Macbeth och Drew Gibson.
Mm.
Så det känns väl som att i alla fall Drew kan väl
ja,
bjuda
Drew
in
eller,
till fight där.
Ja, Drew eller Borella också faktiskt, om det skulle vara så att han är het på putten.
Och så Limpan.
Och limpan. Ja, limpan är med. Helt klart. Hörde ni förresten att Cale, det var ju helt hemskt, hål nummer 18 denna tävlingen, var första gången han missade cash nu. Sen typ 400 tävlingar tillbaka eller någonting sånt.
Ja. Det är lite konstigt, eller lite jobbigt.
Ja, en era har gått ur tiden. Så nu är det Nate Sexton som håller fanan högt där. På typ 300.
Han klarade sin också på hålet.
Ja, han var ju tvungen att köra birdie out de sista tre hålen för att vara med och klara katten.
Ja.
Och det var ju faktiskt lite en grej. Kona Pernis missar ju katten denna tävling.
Just det.
Mm. Ja, men hon får gott om pengar ändå, kan vi säga.
Det ja, alltså jag lägger ingen större vikt vid det. Alltså, hon tycker ju att det var jättetråkigt, för det såg vi ju. Hon typ raderade ju sin Instagram och Facebook från telefonen liksom, efter det hade hänt. Och så hon vill ju inte ha sig. Men jag menar, det här är sånt som händer. Hon kommer bounce back från den hur enkelt som helst. Vi ser henne. Mm. Waco är hennes tävling.
Ja, det måste ju vara också positivt att det är den som kommer nu och då känner
ja,
att,
men det är en hel säsong. Skitsamma. Hallå, kom igen, det är en hel säsong. Hon har ju gott om
tid
på sig.
Ja, det är inget med det. Låtna vara. Och en ny bag och alltihopa. Och
ja.
Måste hon hinner byta putt samtidigt. 13 gånger ja, innan säsongen är över. Så hon är snart där.
Lite det, men alltså...
Men sen är ju Las Vegas känns ju också lite som... Alltså jag ska inte säga att det är en plojtävling, men alltså barnmässigt så tycker jag att den är lite intetsägande liksom. Just det, att det är... Alla säger att Memorial är Heisefest VM. Jag skulle säga att det är inte jättelångt ifrån på denna alltså.
Nej.
Så det ger sig. Jag tänker lite mer skog och lite göttigt så kommer Kona som en stridstank, vet du.
Ja, och jag måste ju också säga, apropå Luke då, att han kom delad 10. Det hade jag ju som lite mål med säsongen, att han skulle ta en topp 10-plats.
Mm.
Det gjorde han ju direkt.
Snyggt.
Jag drar pöjk, vet du.
Men fick han med nya mål till honom.
Ja.
Men jag såg också att Humphreys blev ju, med hans vinst nu så blev han ju godkänd. Han fick ju sin biljett till USDGC.
Ah, nice.
Han och så tre till. Kommer inte ihåg vilka tre till det var, men det är ju inte omöjligt att Samson.
Det hade ju varit sjukt gött om det var så.
För jag menar, det är ju rätt många där uppe som faktiskt redan har sina biljetter klara, så att säga.
Mm. Och det pratade vi ju om också, att det var ju roligt att Luke Humphreys och Linus fick gå ett kort ihop, va?
Mm.
Visst var det så?
Ja, men det är de.
Ja, så nu har jag dem polat, så nu hoppas jag att vi får se Linus på skins framöver.
Skinny skins, ja.
Vi måste ju också nämna, på tal om Kona, att Colton kom ju förvånansvärt högt upp.
Ja, han...
Han klippte en 12:e placering tillsammans med Nico, Ezra och Chris Dickerson.
Det sa han ha en brås för, som vi säger.
Du, alltså Dickerson då?
Vilken
första runda, eller?
Mm.
Snygga kamobrallor hade han.
Du, första runda var han ju... Eller, var han ja, det var det första. Han var så uppklädd, så det fanns inte en anka i närheten som gick osäker.
Men det löste han, kom från en sån liten fällstol mitt ute i skogen och en obojtarm och typ.
Ja, alltså jag måste säga, jag älskar Dickerson alltså. Vilken stjärna han är. Ja, det är så kul. Förresten, Victor, var det du som sa att Limpan hade raderat sin Instagram?
Nej.
Nej, det hörde jag nämligen. Det var någon som sa det, att Linus hade raderat alla sina gamla posts på sin Instagram.
Jo, men han har väl bara 3 stycken inlägg, tror jag.
Sen han blev signad utav Latitude, så han liksom...
Clean slate bara.
Clean slate. Grymt.
Mm.
Och han har ju, alltså, han har ju blivit väldigt bra på sociala medier. Och han är grym på att föra sig alltså i medier överlag. Det måste jag säga, det ska han också ha en brås för. Bra, Limpan.
Ja.
Om du lyssnar så säger vi bra. Bra jobbat.
Very good.
Mm.
Ja, men Chris Dickerson, han gjorde en jävla första runda. Synd att han inte kunde följa upp det. Det hade varit roligt.
Han kom, alltså, de som hade lite tvivel om att Dickerson har svårt att anpassa sig till riskarna. Glöm det, säger jag bara. Han är on it.
Yep.
Han känns som en sån man kan stoppa vad som helst i handen på. Ja. Han kommer ändå göra det bra ifrån sig.
Ja, och, men det här visar ju lite det som alla säger. Att det inte är liksom, det är inte pilen utan det är den gubben bakom, eller den personen bakom bågen. Och det är ju verkligen så. Alltså, det är lite det vi kommer in till igen. Vilka disktillverkare är dåliga nu för tiden? Förutom de som fortfarande är små och inte har en full lineup. Det finns ju några av dem. Men jag menar, går du typ till Discraft, Innova, Latitude eller Trilogy och så vidare. Även Prodigy och dem. Det finns ju inte mycket. De verkar ju dock ha lite, har man ju hört liksom, att de har haft en svajig produktion. Mm. Men jag menar, de stora, det är inga konstigheter.
Innan vi släpper Las Vegas helt, vi har inte gjort det. Jag märker det, vi pratar ju lite, vi går tillbaka lite till det. Vi har inte nämnt Ricky Wysocki än.
Nej, det har
jag
vi
inte. Tänkte precis det också.
Det var ju konstigt.
Vad säger ni?
Jag har en sak att säga. Han hade ju sagt innan tävlingen att så fort han får en dagger i handen så blir han världens bästa puttare. Mm. Och varje gång han satt, eller jag satt och såg han missa en putt, så kunde jag inte sluta tänka på det uttalandet.
Ja, det är aggressiv han, i sin marknadsföring.
Ja, och så sen, han verkade, det verkar som han hade druckit 17 koppar kaffe innan presskonferensen. 17 koppar innan varje runda också. Han var lite väl... Jag tror han hade behövt sitta ner, andas lite och ta av sig solglasögonen.
Men han var ju stekhet med brillorna nu och liksom lite en annan Ricky såg vi. Med den här crewcutten och liksom brillorna på. Så, ja, men jag tror, alltså helt ärligt, gossar, jag säger det och låt det vara sagt. När Ricky har ställt in siktet nu med sina nya daggers. Mm. För han är lite låg fortfarande. Jag tror att det är den här invägningsperioden från att gå från typ KC Aviaren och Whalen till daggerserna. För han vet inte riktigt hur mycket han ska trycka på dem än. Det såg man. Men när han ställt in siktet nu och får in det ordentligt. Alltså han, jag vet inte om du tänkte på det, Viktor. Men när han missade, antingen var han på bandet där uppe. Och då var det bandet med mitt på korgen liksom. Pang rätt i. Eller så var det korgkanten. Och det var verkligen mitt i, jag säger det, när han har ställt in det siktet, då smäller det.
Ja, det råder inget tvivel om det. Han är ju...
Ja, alltså, jag säger bara håll undan. För tåget kommer nu. Efter Waco så där står på perrongen och så säger det bara... Så går det för resten av säsongen sen. Bara, det är Ricky Train hela vägen.
Ja, man ska aldrig räkna bort den i alla fall.
Nej, han kommer.
Då gör man sig en otjänst.
Jo.
Han var ju lite mjuk i början på förra säsongen, men hårdnade till framåt.
Från limp till hard Ricky bara på en säsong.
Men han, framåt typ tre tredjedelar in på förra säsongen så var han ju on fire och vann. Eller var i alla fall med i topp tre på allt. Typ.
Ja, visst.
Så det blev nog samma sak denna gången.
Men han hade ju ett skov där när han var helt ostoppbar. Det spelade liksom ingen roll var han låg någonstans. Man bara, Ricky är någonstans i busken där. Sen bara, ser du någonting bara flyger ut i 400 km i timmen. Vem var det som sa det? Jo, det var Ian som pratade om det. De hade haft sådana här hastighetsmätare på dem. Sådana här speedgun. Och typ mätt farten i vissa puttar. Så frågade jag, har du gjort det med Ricky? Nej, han har nog ändå missat. Och man bara verkligen såg liksom när han sjunger dem i disken. Alltså du ser ju korgen står ju skakar en stund liksom efter han har klippt dem. Han, ja, det är häftigt. Det är coolt faktiskt. Men boys, jag har en grej som jag faktiskt skulle vilja hoppa in i lite och få eran take på det.
Ja, jag vill bara först säga också.
Ja, kör på.
Innan vi släpper Las Vegas helt. Så har vi faktiskt en ny kastarstjärna på FPO som kom delat 14:e. Julie Mowens, kanadensiska.
Du ser.
Riktigt kul. Hon, jag bara, shit, henne känner jag igen. Och så fick jag se lite highlights när man fick se när hon brände av någon drive där. Och hon lyckades alltså ta sig upp hela vägen upp till 14:e plats. Riktigt, riktigt kul.
Alltså Kasta är on fire nu kan jag säga. De signar ju folk riktigt gött nu. Vi har ju även liksom lite signingar på hemmaplan.
Amen.
Får jag ändå passa på att gratulera Ruth som har fått.
Ruth Schlissel.
Som
jättekul.
grymt kul. Jo, det här var ju en debatt som dök upp under veckan och helgen nu framförallt på sociala medier. Var kan jag hitta content? Vilka sänder? Och göra. Den gamla vanliga visan. Och så var det liksom kört om post versus live. Jag tänker inte ens gå in i den debatten. Faktiskt. Det tänker jag inte göra. Men jag tänkte få er en take på en liten annan grej som jag känner. Det är ju så att Disc Golf Pro Tour har ju sålt kontrakt nu till mediebolagen för att få vara med och filma. Yep. Varav ett av dem är ju troligtvis det största kontraktet. Och det är ju ett 2-årigt NPO Lead Card Post Production Rights till Jomus Pro för $500,000 på ett 2-årskontrakt. Varav Jonathan Gomez säger att det är liksom någonting de har jobbat jättehårt för att komma till den här punkten. Men vad jag skulle vilja veta från er, vad tror ni om detta? Vad kommer detta påverka post, prod och så vidare över tid?
Alltså jag tror att Jomes kan vara säkra på sin roll nu. De vet vad de har framför sig. Vilket innebär att alltså, deras produktioner har ju varit magi. De har ju inte så snuskigt bra grejer. Ända sedan Worlds när de stoppade in med vilka diskar, vindhastighet och allt möjligt. Nu kan de ju mer eller mindre sitta lugna i båten och veta att ja, men vi har 2 år framför oss med detta. Och de kan ju bara fortsätta och bearbeta sin produkt och finslipa och göra det de gör bäst liksom. Och jag tror att detta än mer cementerar Jomas roll som det absolut största postprod på YouTube. Och det cementerar också lite. Jag tycker att det är liksom äpplen och päron lite. Jomas är ju postprod. Och de kommer finnas och vara postprod. Och Disc Golf Network kör live. Det är en annan sak. Och de kommer fortsätta med det. Och det känns skönt och tryggt att veta att man har dem båda. Och det är liksom ingen... Jag men, man slipper den där debatten och väga det ena mot det andra, tycker jag. För nu vet man att nu är det så här, nu finns det. Och man behöver inte tvivla på om det, om det ska finnas det ena eller andra. För nu finns det. För 2 år framöver.
Det jag tycker också är lite intressant med det är ju att nu... när Disc Golf Network börjar ändra sin sändning lite och tweaka den åt ett annat håll, de går ju från post-prod liksom grejen mer eller mindre, alltså det här klassiska liksom följer ett kort och så vidare, de kommer vilja hoppa mellan sändningen precis som vilken sportsändning som helst egentligen, och att du får så mycket mycket mer, alltså det filmas över tid, över banan, alltså massvis med grejer, det här kommer ju bara växa skulle jag säga. Det gör ju också att det finns ju alltså just det här, de kan ju leva i symbios på ett sätt, att det blir ju inte precis som du säger Victor, att du behöver liksom välja mellan det ena eller andra, för att antingen är det ju, tittar du på liven för att du vill få alla kort, vad som händer, och jag tror också att vi kommer se det mer, kommer någon komma upp nu från typ 4:e kortet eller någonting och vinna hela grejen, om det är liksom ganska tajt, för det var rätt tajt i Las Vegas hela vägen ner i typ 3:e, 4:e kortet var det ju supertajt. Vinner någon därifrån, vilket det är ett kort som ingen har filmat, vad kommer hända då?
Nej, och det var ju så. Det var ju så jag kände att jag ville ju se det så. Det var därför jag valde att spara liven och titta på den. För det är så gött att man får med allting. Men om vi så återgår till just det här med Jomus-grejen så... Nej, jag håller med dig, Viktor. De kommer ju kunna ladda för detta nu. I 2 år. Och liksom fila på linserna. Putsa upp dem där så att det, och planera och strategera. Och, så att det kommer nog göra det ännu bättre.
Ja, alltså det är ju efterproduktion och vi märker det. De lägger ju extremt mycket krut vid efterproduktionen också. Alltså jag vet inte om ni såg, om ni inte har sett det så borde ni titta på det nu. Alltså framförallt den här rundan. För de gjorde en rätt häftig grej. när de körde flyover och så gjorde de ju sån typ follow flight, eller de visade hur diskens tänkta bana är gjord. Men då var det så också att de sparade allting som var inbounds var färglagt. Allting annat tonades ut till svartvitt. Så du såg extremt väl vad som var out of bounds och vad som var inbounds. Jättesnyggt.
Det är ju coolt alltså.
Superfint, men vi kommer aldrig, och det är det här som är grejen, vi kommer aldrig kunna få det i live.
Nej.
Överhuvudtaget, för att det är sån extremt skillnad. Folk står, jag vet att jag läste någon som, vad är det, men det är väl ingen skillnad, det är ju fortfarande live när de går med kortet och filmar Jomes. Nej, fast det är det inte, utan du sparar det på ett minneskort och sen så går de med minneskortet till datorn och sätter och efterredigerar. Och jag kan säga så här, produktionen som kommer ut från datorn när du har suttit och lagt på filter, du har färgkorrigerat, du har gjort liksom speedrams och allt vad du nu kan tänka att du vill göra, och grafik. Det är inte samma sak som att göra det här och nu. För det som går från kamerorna på Discord Network, det går rakt ut på streamen. Samma sekund. Du kan
och
aldrig...
Och sitter bara mixa mellan kamerorna liksom. Det finns ingenting mer att göra förutom att lägga på
dina skick då. Ja, och du kan justera ljudet och så vidare. Det är typ det du kan göra mer eller mindre.
Det är bara att tänka på vilken annan sportproduktion som helst. Kikar man på typ, jag vet inte, längdskidor eller fotboll eller någonting. Var kan man hitta interaktiv, alltså grafik som visar saker och ting? Nej, ingenstans. Det man hittar är typ listor, liksom kommande matcher, om det är fotboll. Lite sånt, det visas en klocka där uppe. Men det visas inte, ja men här var han och här var han och här var han. Det är ju möjligtvis inne i studion, men då har de ju hunnit efterproducera grejerna. Precis.
Men och det, jag tyckte det var bra på Gatekeeper, har de ju slängt in en liten sån här snabb in the bag. Bara det.
Och det är det här som är så fantastiskt bra, om det är så att du vill gå tillbaka och titta på någon spelare som du tycker är jätte... Alltså så här, jag tyckte att om det var Hunter eller om det var vad heter han? Trevor som sa det. Som var så här, om du är fan av en specifik spelare och du vill typ se hela den rundan, varenda kast, för det kommer du aldrig kunna få på live. Nej. Men du kommer kunna få det på post och du kommer kunna få så mycket mer. De kan banta ihop det, de kan trycka ihop det, de kan liksom komprimera, du kan få, precis som du säger Anders, det här är vad den här personen kastade den här rundan, eller den här tävlingen. Det här fanns i baggen. Exakt de här diskarna, jada. Superbra. Det tycker jag är grymt. Men grejen är, vad jag är lite rädd för nu när vi börjar se det här. Jomes Pro har degat ut en halv mille dollar för att få behålla den här. Det här är första gången kontraktet går ut dessutom. Så över 2 år tid nu så har vi, då lägger de ut 205 000. Vad tror ni det kommer kosta om ytterligare 2 år? Det kommer ju inte gå ner i rättighetskostnader för att köpa rättigheterna till filma. Det tror jag inte.
Nej, så är det ju. Och nu är det fritt fram för dem att göra vad fasen de vill, för nu har de rättigheterna. Det är typ som TV5 eller Discovery som köpte OS nu liksom. De kan ju lägga precis bakom vilken paywall de vill.
Jag är lite rädd att vi kommer... Jag tror att vi kommer se det. På ett eller annat sätt så tänker jag, för att någonstans måste de här pengarna komma in sen. Nu har de rätt mycket Patreons och så vidare redan från början. Och troligtvis en hel del stream från YouTube. Grejen är så att det är inte supermycket per liksom video som de får ut ändå. Även om det är en hel del pengar. Det är fortfarande så här, jag tror de flesta inte fattar. Det är en ganska stor karusell och rulla igång.
De har en del på sin payroll.
Såg ni det klippet som Jomes la ut typ igår? Eller i förrgår? I måndags eller tisdag så. När de filmar, detta är Jomes typ. De har en kamera som filmar i hotellrummet där de bor. De vaknar, ställer klockan, går upp och riggar. Så ser man Nate och Paul och Jerm sitta och fixa lite mikrofoner och sånt innan de ska. Precis. Och de labbar med datorer och grejer och sånt. Och då får man se lite det här maskineriet. Det är ju inte liksom, det är inte Jonathan Gomes som springer omkring med en GoPro direkt. Det är ju typ 15-20 pers.
Ja, precis. Alla de ska ha lön. De ska köra fram och tillbaka, de ska ha utrustning. Det är alltså, det är både, jag menar, när de sitter och kommenterar, de sitter på alltså 3 stycken SM7BS, de har en roadcaster, de har liksom, jag menar, alltså bara utrustningen, de sitter på datorer, kameror och så vidare. Det är ju, alltså det är
nästan samma nivå som Lätt snacka plast.
Ni förstår ju.
Nej, men alltså det är, jag tror inte folk förstår vilken apparat det är. Det är jättemycket folk. Jag menar, jag vet ju också att Jonathan han är ju inte ute så mycket och filmar längre. Alltså han bakgrundspreppar allt.
Mm. Precis.
Så att, jag menar, det är liksom, de måste dra in degen, och det är nog lite därför vi ser också alla grejer som de gör runt omkring det här med Corey Wong och liksom de här produktionerna. Det är ju bara fillers egentligen, för att de måste få mer views på kanalen. Och alltså som sagt, jag tror någonstans längs vägen så kommer det inte vara gratis. Den bubblan som vi lever i nu, njut av den så länge det kommer, för att snart kommer det. Även om det kanske alltid kommer komma ut gratis på tuben någon gång, så tänker jag så här, när? Det kommer kanske inte bli dagen efter, utan att det läggs till Patreons.
Mm.
Alltså det som är sjukt också är att de har bara 364 000 prenumeranter på sin YouTube-kanal.
Men det är också en sån grej att typ 75% bara, eller om det är 75% som inte subscriber som tittar, det brukar vara så.
Ja, men ändå, jag menar, alltså om man tänker på att det är ju inte en superstor YouTube-kanal.
Nej.
Och det är ändå liksom typ den här payrollen med alla nissar och all teknologi och grejer. Det känns ju som att det finns en liten, det här hålrummet, hur fyller vi det?
Mm. Framförallt som sagt, innan har det varit gratis att åka ut och filma det, vilket de har levt på det sättet. Det är inte gratis längre. Det kostar dem $250,000 per år för att få filma, för att få rättigheten till att filma lead card. Och jag tror ju också
att DGN.
Precis, på DGN. Mm. Och jag tror ju som sagt att det där kommer ju alltså eskalera. Det kommer ju gå upp i takt med att vi kommer vilja höja. För det är också en sån sak, alltså de pengarna som går in för postproduktionen som går in och får filma, de pengarna kommer ju puttas in i prispengar och så vidare, och vi vill ju, alltså sporten vill ju växa. Mm. Så där behövs ju pengarna komma in. Så jag vet inte vart vi kommer landa i det, och till slut liksom så här, gatekeeper, det är ju inte helt omöjligt att de också kommer vilja norpa leadcard, för det är ju en ganska, NPO leadcard är ju det som genererar pengar, tänker jag.
Men jag tror att i och med att Jomes lyckades norpa det nu, jag tror att det kan filtrera, alltså öka klyftorna lite mellan de olika postbolagen.
100%.
Alltså, nu har ju sporten boomat som tusan. Men jag tror fortfarande det stora boomen finns kvar när det gäller att kika på postprod och tävlingar och sånt. Många nya i sporten sen förra året och sen förra. Alla har inte börjat bry sig om proffscenen och kika på det än. Och jag tror att när det kommer rejält, då är Jomes, säg om det är i år eller om nästa år, då är Jomes som sitter i förarsätet. Och det kommer gynna dem så otroligt mycket, tror jag.
Mm.
Ja, sen så är det ju också så att DGPT har ju hyrt in Central Coast och GK Pro att köra Silver Series, va?
Mm, mycket möjligt.
Så de kommer de ju ha in-house.
Ja, just
det. Kommer det bara vara på DGN.
Så det blir liksom postprod-grejer.
Precis.
Det tror jag också kommer bli en del av framtiden, om vi säger, alltså postprod som kommer läggas under paraplyet i DGN. Så vi kommer ha liven, men vi kommer även kanske få postproden in under DGN också, som täcker en del.
Så kommer det bli. För de ska hjälpa till på liven inför sista rundan som är...
Ja, men tänk också typ så här, men vi köper DGN köper Jomes. Och så drar de in den kompetensen som de har och går in och liksom gör både postprod och allting annat.
Ja, visst. Ja.
Hade jag varit Jeff Spring, så hade jag köpt dem alla dagar i veckan, kosta vad det kostar vill.
Mm. Ja, vi får se vart det tar vägen.
Ja, men jag bara tyckte att det var en liten rolig grej nu när vi ändå drar igång säsongen och det faktiskt liksom dök upp. Så tänkte jag så här att det är värt att nämna, och jag tror som sagt man ska skatta sig lycklig just nu att så pass mycket finns tillgängligt gratis.
Mm. Nu blev jag påmind om att det strulade ju faktiskt lite.
Mm.
Så de fick köra allting på YouTube.
Första runden, ja.
Mm.
Ledsamt.
Mm. Så folk blev vansinniga, ville ha refunds för att det var gratis när de hade betalat. Och...
Ja, det är jobbigt. De här 60 kronorna som jag betalar om jag ska sluta på en tävling kostar den här. Vad är det? Vi är nere på typ, vad kör vi? Två tävlingar den här månaden.
Mm.
I mars. Då var jag nere på 30 kronor i tävlingen, tror jag. Så att en runda där. Jag skulle nog gärna vilja ha tillbaka mina mina 6,50 eller vad det är.
Typ en Big Mac utan dricka och strips du kunde köpt.
Nej, inte för en runda som strulade. Det är ändå bara 6,50. Så det, jag menar, det är vadå? Det är kaos är det. Nej, men det är jättekul att folk fick möjligheten till att faktiskt se vad liven är, tänker jag.
Ja.
Det är ju kanonbra. Visst. Och det var kul också nu att faktiskt vara med Linus. Så det, gå in om ni missade Linus och ni vill se det, så finns det ju, det ligger på YouTube. Och det går att göra som Anders säger. Bara spola när det är sånt som ni inte vill se.
Precis, va?
Mm.
En härligt köttig stream på 3:40-någonting.
Ja,
säkert.
Men det är så mycket mer. När man väl sitter där så är det ju inte liksom...
Älskart.
Ja, jag tycker det är supergud. Och jag måste säga, jag hoppas att det här, jag vet inte, men jag tror att det är så att de kommer fortsätta köra FPO hela året ut nu, innan. Mm. För det var ju så sjukt kul. Och jag tror att det kommer ju gynna mer folk att titta på FPO-coverage. Dessutom.
Mm, verkligen. Det är skönt att man slipper komma in när det är 6 hålspel.
Ja,
precis.
Ja, det var ju att hoppa emellan. Nu tyckte jag det var jättegött att vi faktiskt får följa liksom hela grejen där det händer.
Mm.
Nej, grymt. Magiskt.
Jag måste bara flika in det. Jag var tvungen att bara kika hur många de var i Jomes-stallet.
Mm.
Och i deras content crew så är de 10 pers.
Mm. De som springer med kamerorna bara.
De som, det är bara 3 stycken som står som camera operators.
Mm.
Det är ju sjukt i så fall. Tänk att det är bara 3 pers. Det låter orimligt. Men det är kanske de som är i själva standard crew. Sen lånar de kanske in mer folk för.
Mm. Jag undrar hur många kameror de har ute på ett hål, ja. Det brukar ju vara en som står och filmar statiskt vid utkastet, och sen så en som kör en specialvinkel, och så catchcam.
Mm. Mm. Ja. Och så känns det som att det brukar vara någon mer också.
Hatten av till alla dem. För jösses, det ser man ju också på liven när de filmar med drönarna, så ser man de här kamerakillarna som springer i full
karriär. Ja, alltså, jösses, alltså.
Såg ni det förresten i liven där? När det var någon som skulle putta och den bytte kameravinkel, och då såg man en stor tumme mitt i kamerabilden. Det måste vara som så till den som sitter och klipper där, att han visar, ja men nu
jag är redo.
Ser du en tumme i kameran här, så ja men då vet du att du ska klippa till mig, fast han råkar klippa lite för tidigt.
Ja, men jag tycker det är också lite charmigt, de lär ju sig, och jag tycker att de är grymma. Jag tycker att de gör ett jättebra jobb. Nej, sjukt kul att se. Ja.
Mm.
Har vi malt klart den här veckans mjöl?
Ja. Eller har vi något annat roligt? Nej.
Nej.
Jag tycker vi har hållit oss positiva och glada och gått igenom allt här som varit.
Mm. Jag måste också bara säga det. En eloge till alla som lyssnade igenom förra veckans avsnitt. Jag tyckte det blev, det blev ett hästavsnitt. 2 timmar 8 minuter.
Men det kändes inte som det var 2 timmar 8 minuter.
Kändes som att det var en kvart vi bara satt och snackade. Ja. Tiden bara rann iväg.
Ja, vi fick ju lite feedback faktiskt på mina s'mores där med pepparkakor.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg, bör vi plocka upp nu? Prata lite.
Jag måste också kolla, för jag fick också några roliga feedbacks.
Ta nu, fortsätt köta lite här nu så att jag inte...
Ja, kan ni dela någonting som har kommit in?
Ja då.
Så tror jag folk tycker det är kul att lyssna på.
Alltså Linnea Abrahamsson delgår med, lyssnar nyss på senaste avsnittet och kontrar med att det ska vara skumtomte mellan pepparkakorna istället för vanliga s'mores.
Herregud.
Ruggigt bra faktiskt, tyckte jag.
Testa en liten bit frigolit, Anna.
Exakt.
Ja, men det måste testas.
Mm. Men vi fick även också lite utav Daniel Pers där, Anders.
Ja.
som skrev det: tjena grabbar, förgyllde måndagen med ert senaste avsnitt och han knappt smälte Anders bomb om att Kasta Plast släpper en till överstabil driver när Ted kommer påståendet att folk borde lära sig diska ner och kanske kasta speed 7 som högst. Vad hände då med min KP-bag?
Ja, han var lite, han ville ha en överstabil speed 7-8 någonstans där. Ja, det var jätteroligt var avsnittet i alla fall, tyckte vi.
Och sen fick du sen faktiskt Thomas Westerlind där, Anders. Skrev ju till dig om ostkakan.
Ja, precis. Hej, helt rätt med ostkakan där, Anders. Jag sa ju att jag gillade ICA Selection. Jag tror att det är Vrigsta ostkaka som gör ICA Selection. Vrigsta går också att hitta på Farköpings osteria. Farmors var bäst, Vrigsta är god och Frödingen går inte att äta överhuvudtaget. MVH smålänning.
Oj.
Ja, det berör, vet du.
Det var det faktiskt för Viktor Krusell.
Och Viktor Krusell måste vi säga också att han var inte nöjd med att vi valde ostkaka, för äggost slår det varje gång. Ja, så är det. Ja, det var kul avsnitt.
Man kan inte vinna alla, Viktor, faktiskt.
Ja, nej.
Så är det.
Nej. Ska vi knyta ihop säcken?
Vi kan väl lägga en liten sån här blänkare också till folk som är intresserade av det vi gör i podden här. Att Patreonen kommer få en lite ny skepnad.
Ja, det kommer det. Det kommer finnas oändliga möjligheter.
Ja, för de som känner att de vill sponsra det vi gör. Och för de som känner att de vill ta del av det på ett lite annat sätt.
Och ta del av oss.
Ja, vi ska ju
bara överkropp och...
Vi lär ju faktiskt upp på vårt game lite mer detta året. Nu känns det som det är skönt. Liksom ny frisk fläkt av Viktor som kommer in och är väldigt sugen på att dra igång det. Vi känner ju att vi hade ju väldigt höga ambitioner annars med Patreon överlag. Men tiden räcker inte riktigt till ibland. Så att det är underbart, Viktor, att du är med och faktiskt vill rodda lite i det. Det känns grymt. Så att det kommer nog speglas av sig på resten av det också, tror jag.
Ja, men det hoppas jag. Nej, men tanken kort och gott är väl typ att Patreon är väl i regel ett sätt att supporta det man gillar. Men vi vill ju också, för de som är våra Patreon, vill vi ju kunna ge någonting tillbaka. Så varje kategori kommer ju ha en liten, ett mervärde för dig som Patreon. Bortsett från Patreon-exklusivt material och sånt som kommer också.
Lätt.
Inga fulsälj, utan det är bra grejer detta.
Ja då. Alla gånger.
Då chans till varje fulsälj som går. Ja.
Nej, men gött då. Då laddar vi på med en liten jingel och tar ut oss själva.
Ja. Vi tackar Björn Wennerborg för den fina jingeln som rullar nu och introingen. Vi tackar Viktor för sina jinglar. Vi tackar Oskar Gäster, Teds duel partner.
Exakt.
Dubbelpartner. Och så tackar vi ju alla Patreons. Vi tackar Disc Express. Ny fråga kommer inom kort. Vi ska bara summera lite livet och hur många presentkort vi har kvar och så vidare. Och alla våra Patreons har vi kanske. Och vi tackar alla er lyssnare också. Jag tackar Ted, jag tackar Viktor.
Och jag tackar Anders.
Och jag tackar er.
Det är grymt. Och jag säger som så här, en liten shoutout till Oscar, grafiken. Håll i hatten. Min vän har snöat ner sig i ytterligare lite grejer. Det kommer färgas plast framöver. Så hold your eyes open, säger jag bara. Den mannen är... Ja, han är ju... Det är få personer här i världen som lägger så mycket vikt i det han gör som Oscar. Och är så extremt noggrann. Så jag säger att det kommer bli king 100%. Så det är gött.
Helt övertygad.
Nej. Ha det,
gött, folket.
Hello.
Ha det gött, boys. Hej.
Hej.